Kul att se er, kära vänner. Stort tack Jonas och Joel. Ett sydsmåländskt och argentinskt samarbete. Kan det bli bättre? Underbart. Gott att vara samlade. Jag heter Andreas och är ju pastor här i kyrkan. Jättegott att vara tillbaka. Vi har varit 2 månader iväg. Känns som en evighet nästan. Jag vet ju när livet är, när man är hemma, då går det ju snabbt 2 månader. Men det känns som att vi har varit borta länge. Men så gott att vara tillbaka och så gott att se er igen, verkligen. Vi är jätteglada för det. Vi har saknat er. Vi kanske inte har saknat den här som ni såg, det här vita vi såg. Och det som var på rutorna när man skulle få igång bilen i morse. Men vi har saknat er. Gud har varit trofast mot oss på många olika sätt. Och jag ska dela lite kort här idag. Så jag tänkte vi går till ett bibelord här och läser det tillsammans. Ska vi se. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Vi ber kort. Tack himmelske far för ditt ord idag, Herre, som vi får vända oss till och som vi får lyssna till. Tack också helige ande att du är här mitt ibland oss för att uppliva våra hjärtan och för att beröra oss var och en. Tack helige ande att du är känner oss och att du möter oss idag med din närvaro och med frid och kraft. Tack Jesus för din enorma kärlek till oss den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Amen. Nytt liv i Jesus Kristus skulle jag vilja tala lite med dig om idag. Som sagt var, vi har haft det bra borta i Sydostasien. Vi har bland annat fått vara delaktig i en församling som heter Victory Church. Och vi har varit del i deras utåtriktade arbete och fått hjälpa till på deras gudstjänster lite. Vi har varit i Myanmar och söka upp och se hur vi kan nå fram till Rohingya-folket. Och vi har varit i Laos, det lilla fattiga landet som ligger grannland till Thailand. Och Gud har varit väldigt trofast. Så det här ordet om att vi är en ny skapelse i Jesus Kristus, det fascinerar mig. Och någonstans kommer det jag vill säga idag handla lite om det här nya livet i Jesus Kristus. Jag vet inte om du är någon expert på fjärilar. Egentligen är jag absolut inte det. Verkligen inte. Men jag tycker de är fascinerande. Är det någon mer som är lite fascinerad av fjärilar? Någon som vågar erkänna det? Stefan. I alla fall. Ja, det är bra. Nej, men de är ju så härliga att se på. Ute där vi bor så brukar vi ha de här gula. Heter de citronfjärilar? Stämmer det? Ja. De tycker jag är så fina. Man ser ju på något sätt en speciell frihet över fjärilar som är ganska fascinerande. De ser liksom så obekymrade ut. De seglar runt lite där och ibland så ser man liksom 2 fjärilar tillsammans liksom och kör flyger runt så där och ja, men det ser inte ganska så här fritt ut. Men det är ju inte så att fjärilar alltid har varit så här fria, utan de går ju igenom en förvandling. Och den här förvandlingen, om du hänger med på biologilektionen, så heter den metamorfos. Metamorfos, det är en förvandling och det är en total förvandling. Så förvandlingen som händer i en fjäril, den går från att vara ett litet ägg och sen så blir det en larv, som ni ser den gröna varianten där. Och sen kommer den över till att bli en puppa. Och till sist så blir det en riktigt härlig fri fjäril. Och det, man kan läsa om det att en fjärilslarv genomgår fullständig förvandling. Fullständig förvandling. Både till det yttre och det inre. Då den förpuppas. I denna då metamorfos så har den inte längre bukfötter utan vingar. Och den vuxna fjärilen har, lyssna nu, ett nytt nervsystem. Och hjärnan har förändrats. Så att istället för beteendet att krabbla på marken så är det helt naturligt att flyga. Wow. Jag gillar det här alltså. Och vem är det som ligger bakom det här? Ja, men det är ju Gud som har skapat fjärilen. Han har också skapat oss. Gud har skapat dig och mig. Och det är bara Jesus Kristus som kan förvandla en människa. Det är bara Jesus som kan göra det. Men när vi var iväg så, jag skulle vilja berätta lite en kort historia, så mötte jag en man och hans fru, han heter, som heter David och hon heter Fai. Och det var när jag var över i Laos. Den här mannen David, han berättade för mig att han mådde inte speciellt bra. Han var väldigt nedgången. Han kände att synden i hans liv tyngde honom. Och det gjorde honom så nedtyngd. Och livet var svårt. Han hade öppnat Bibeln. Han hade också läst ur Bibeln. Och det gjorde han kände ännu mer av att han måste göra upp med mörkret och med synden i sitt liv. Men han visste inte vad han skulle göra. Hans familj där hemma, hans mamma och pappa var troende. Han kom från Schweiz. Så hans fru då som var buddhist och från Thailand, hon sa, du borde kanske ringa hem till din mamma så hon kan hjälpa dig. Och det gick ungefär en 10 dagar i hans situation och han bara liksom visste inte vad han skulle ta vägen. Han gick in på Google Maps och han sökte upp en kyrka. Hittade en kyrka. Och samma kyrka så hamnade jag i den där dagen. Bara någon timme innan jag skulle flyga vidare tillbaka till familjen. Och där fick vi ett litet möte. David Fai och jag. Och efter den här gudstjänsten, vi hade en härlig gudstjänst och allting pågick på laotiska. Så vi stod mest och nynnade och hängde med lite sådär. Förstår inte så mycket, men efter gudstjänsten så fick jag bara dela evangeliet med David och Fai. Och någonstans där så säger han, men det är ju det här jag behöver. Jag behöver bli förlåten, jag behöver bli renad. Jag behöver det här. Okej, så frågar jag honom, vill du ta emot Jesus i ditt liv? Han säger, nej, jag vill, men jag kan inte tro. Det går inte, jag kan inte tro. Okej, så jag frågar honom, får jag be för dig då? Bara en enkel bön. Och då säger han, gör det, be för mig. Så David och Fai, vi står där och jag ber en enkel bön, bara att Jesus ska röra vid honom. Någonstans där så börjar hans ögon rinna. Tårarna rinner. Och Gud gör ett verk i honom som ingen människa kan göra. Och jag frågar honom på nytt. Bara, vill du ta emot Jesus nu? Vill du tro? Vill du öppna ditt hjärta? Och han säger, ja det vill jag. Ja. Så det är på något sätt en kamp som pågår i hans liv mellan ljus och mörker. Och därför jag står och bara vara med och se vad Gud gör i hans hjärta. En total förvandling. En metamorfos börjar hända i en persons liv. Och det är fascinerande att se vad Gud kan göra i en människas hjärta. Wow. Så spännande. Och tårarna rann på de båda två. Och även Fai ville öppna sitt hjärta för Jesus. Så Så jag skulle springa vidare och väg till flygplatsen och fråga, men vill du döpa dig då? Kan du bara komma över till oss så hjälper vi dig. För du vet, den som tror och blir döpt ska bli frälst, säger Bibeln. Ja, jag vill döpa mig. Sen tog det ett par veckor och där hade vi dop nere i Thailand. Det fanns mer vatten där. Och en väldigt glad kille. Och vi fick be tillsammans. Det var fortfarande en del kamper. Men han fick berätta om hur Jesus förvandlade hans inre. En metamorfos. Och den här förvandlingen, mina kära vänner. Den här förvandlingen, den tror jag är vårat uppdrag. Det här tror jag är vår församlings och Kristi kropps uppdrag. Att få föra människor till ett förvandlande möte med Jesus. Kan vi människor göra det här? Kan vi människor ge ett nytt liv? Vad kan vi göra? Vi kan inte göra det. Hur många mikrobiologer på de bästa universiteten kan förvandla ett ägg till en fjäril? Det spelar nog ingen större roll hur grym vetenskapsman du än är. Du kan nog inte få till det verket. Nej. Och vem kan förvandla ett människohjärta? Men det är bara Jesus som kan det. Det är bara Jesus. Och vi står, mina vänner, i en situation. Det här läste jag häromdagen på nyheterna. Att 100 000 barn står i kö för att komma till barn- och ungdomspsyk. 100 000 barn står i köar. Och jag tänkte så här, hjälp. Vår nation står inför behovet av förvandling. Och vi är bärare av lösningen. Vi är bärare, kära vänner, av evangeliet. Det här slog mig när jag läste det här. Vårt land är verkligen ett folk som sitter i mörker. Men Jesus, han är svaret. Vi har svaret. Halleluja. Halleluja. Och jag tänkte dela en annan kort sak med dig. Så det kommer ett bibelord till. Du som sitter och känner att nej, men nu är det för mycket powerpoints. Det kommer ett bibelord till. Jag satt och var, lyssnade lite och satt och läste min bibel en morgon. Och så bad jag bara helt enkelt. Nej, men Gud, är det något på ditt hjärta så där, för den här dagen? Och då, du vet, man sitter där ibland med bibeln. Ibland känns det lite sådär som att det händer inte så mycket. Man har personlig andakt. Är någon som har varit med om det? Det händer inte så mycket. Jag har varit med om det. Men den där gången, här om veckan, så satt jag där och så såg jag en just fjäril. Mycket fjärilar idag. Så en fjäril. Och sen så kom orden. New life. Aha. Wow, spännande, tänkte jag. För det här var så tydligt. New life. Och en fjärde, då tänkte jag, men det här måste ju vara någon. Men jag ska säkert träffa någon idag som har typ en fjärilströja på sig. Och ska säga till den att Jesus kan ge dig ett nytt liv. New life, liksom. Där har jag svaret. Så jag tänkte, för det här var så tydligt, liksom. Den här fjärilen och de här orden bara, new life. Och dagen gick och jag letade efter den där fjärilen. Jag tänkte så här, men nu kommer den där fjärilen snart. Kom ingen fjäril. Jag blev lite så här, låg där i sängen på kvällen, lite besviken. För jag kände, det där var ju Gud. Det där var så tydligt, den där fjärilen. Men det hände ingenting. Och så ligger jag där på kvällen, så jag slår upp min bibel. Och haft den engelska bibeln och så hamnar jag på det här ordet. Go stand in the temple courts, he said. And tell the people all about this new life. Go stand in the temple courts. And tell the people about this new life. Och då tänkte jag, nej men kolla här. Där har vi orden. Där har vi new life. Så tänkte jag, men då kanske det var någonting ändå med den där fjärilen och det där. För ibland vet man ju inte om det är ens fantasi eller om det är Gud. Och om vi översätter det, tar den svenska versionen, så står det i Apostlagärningarna 5:20. Gå och ställ er i templet och berätta för folket allt om detta nya liv. Och det här var en ängel som sa till lärjungarna. De hade precis blivit fängslade. Ängeln, och de blir befriade, tar dem ut i fängelset. Så säger ängeln, gå och ställ er och berätta i templet. Och berätta för alla om detta nya liv. Det finns nytt liv i Jesus. Det finns nytt liv. Halleluja. Så jag tänkte, kanske är det någonting med den där fjärilen ändå. Ja, så jag sov en natt. Sov gott, hör för mig. Och på morgonen, då liksom fortsätter den där tanken. Men den där fjärilen. Så jag gick in i Bibelappen. Och så sökte jag på fjäril. Finns ingenting om fjärilar i Bibeln. Men bibelordet från Romarbrevet 12:2 kom upp som ett förslag. Och där står det, låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Och det här ordet, låt er förvandlas, är just metamorfos. Det är just metamorfos. Ska vi se om jag fick med det här. Ja, det står så här, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så en förvandling finns. Så det kom till mig där. Ja, men det kanske är någonting ändå Gud vill säga. Så jag bara fortsatte. Och nästa steg, det var så här. Att efter jag hade läst lite i Bibeln den här morgonen så skulle jag skicka en bild till Gå ut mission, till en vän. Och så jag gick in i min telefon och letade bland bilderna. Och där bland bilderna så kom den här bilden, inte den. Utan de här bilderna kom fram i min telefon. Här är någon som har varit inne i min telefon och tagit bilder. Då är det så här att typ dagen innan eller något så hade mina kära döttrar varit inne och tagit bilder på sig själva med fjärilar. Så nu sitter jag där på morgonen och funderar på fjärilen och nytt liv. Och så ser jag de här bilderna. Och det här blev en koppling för mig som blev, nej men det kanske är så att vi ska förvandlas som fjärilar. Och jag har ingen aning om att de har haft min mobil och tagit de där bilderna. Det är alltså Judith och Junia som blir fjärilar genom att de ställer sig där framför. Så jag tyckte där, nej men det här var ju spännande. Sen gick vi till kyrkan, om det var samma dag eller dagen efter. Och vad gör de på barnkyrkan? Då kommer Judith ut med en stor fjäril och ger till mig. Och jag bara, nej men nu Gud, nu är det någonting med fjärilar. Nu kommer det fjärilar hela tiden. Och det är det nya livet. Så någonting Gud ville verkligen peka på. För min del kände jag. Förvandlingen som bara Jesus kan göra. Och det här uppdraget Gud har gett oss. Att förmedla. Ja, hur kan vi få se människor. Få uppleva det här nya livet i Kristus. Och genomgå denna förvandling. Hur kan vi få se det hända? Någonstans det jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta, det är för att förmedla det enkla evangeliet. Romarbrevet 1:16 säger, jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Frälsningen handlar ju precis om förvandling, metamorfos. Genom att vi delar det enkla evangeliet om Jesus Kristus kan vi få se människor gå från mörker till ljus. Från depression till frid. Precis det vi fick se hända i Davids liv. den här killen från Schweiz. Och hur ska de här 100 000 barnen som står och köar idag? Och jag tror att det är bara toppen på ett isberg, tyvärr, de här 100 000. Hur? Genom att vi delar det enkla evangeliet om Jesus Kristus. Jesus som gav sitt liv för våra synder. Och att när vi tror på honom och på det han har gjort, så kan han förvandla oss, förlåta oss och ge oss ett nytt liv. Det är den nya skapelsen i Jesus Kristus som är vårat hopp. Det är där Sveriges hopp finns, bara i detta. Att få ett personligt möte med Jesus Kristus. Vi har inga andra lösningar. Det finns inga myndigheter som vi kan skapa som kan fixa till Sverige nu. Det är bara Jesus som kan förvandla. Så när vi frimodigt delar det enkla evangeliet. Det här tror jag är det största och viktigaste. Paulus säger, jag skäms inte för evangelien. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangeliet är fullt av kraft. Det ligger ju inte på oss. Det är ju inte vi som är så otroligt speciella. Utan kraften ligger i evangeliet. Att Jesus kan befria, förvandla och göra allting nytt. Där är vårt hopp. Sen upplever jag att Gud har talat till mig lite om kärleken. Kärleken till honom och kärleken till varandra. I första Korinthierbrevet 1:9 säger Paulus att Gud är trofast som har kallat oss till gemenskap med hans son Jesus Kristus. Gud har kallat oss in i en kärleksrelation med honom. Och det största av alla buden, sa Jesus, det är ju det här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Anna-Mia läste det här bibelordet att vi älskar för att han har älskat oss först. Vi älskar för att han har älskat oss först. All förvandling kommer av att vi möter hans kärlek. Och att vi fortsätter att leva i hans kärlek. Och älskar honom hela våra hjärtan, hela vår själ, hela vår kraft, hela vårt förstånd. Och att vi ger den kärleken vidare till vår nästa. Och även älskar oss själva ingår faktiskt. Så glöm inte det. Du är satt till att älska dig själv också. Inte se ner på dig själv. Älska dig själv. Det kallar Gud dig till. Så den här kärleken, att leva i den här kärleksrelationen med Jesus och att förmedla hans kärlek vidare, det tror jag är så viktigt. Så Gud har på något sätt höll på i mig ganska mycket det här med vad är vårt uppdrag, vad är vår vision egentligen i Motala? Vad är det liksom, vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska hålla på med? Och en vision är ju en bild från Gud över vårt uppdrag framöver. Som ger passion att fortsätta och kämpa trots motstånd, trötthet och svårigheter. En vision är liksom en bild av vårt uppdrag som Gud ger. Ordspråksboken säger utan vision eller utan uppenbarelse, utan vision går folket vilse. Så på något sätt verkar det som att vision för det vi ska göra eller för det vi är som församling är också viktigt. Vision är ju någonting, tänker jag, inte som är några bokstäver på ett papper eller ett dokument som man har i en fin perm. Utan vision, det är något kraftfullt. Det är någonting som jag känner, det här jag vill att leva och dö för. Det är en vision som jag ser det. Ungefär som vi hade en galning i Jönköping när jag växte upp. Han fick liksom en vision om att bestiga Mount Everest utan syrgas. Och han gjorde det. Jag såg hans cykel och hans liksom släpkärra till den där cykeln. Han drevs av den här visionen. Jag ska bestiga Mount Everest utan syrgas. Han var villig att leva och dö för den där visionen han hade. Världens högsta berg. Och han lyckades. Men sen dog han några år senare i något annat berg. Men det är tragiskt, men i alla fall. En vision är ett uppdrag som man är villig att leva och dö för. Och jag tänker att få se människor, att få hjälpa människor att finna det här nya livet i Jesus Kristus. Det här new life, de där orden. Att få se människor hitta det nya livet i Jesus Kristus. Och att uppfylla det här budet som Jesus gav åt att älska Gud och älska varandra. På något sätt har det landat i mig som att nej, men det här är jag villig att leva och dö för. Jag såg ungdomarna tåga in här i onsdags på ungdomsalfa. Och ni gör det så bra. Linnea och Bäckmans och Joel och Andrea. Och ser ungdomar komma. Och vad är tanken med ungdomsalfa? Är det att vi ska ha en kurs? Nej, det är ju det här. Det är ju för att hjälpa dem till att få ett förvandling. Få ett nytt liv med Jesus Kristus. Det är det allting handlar om. Och jag bara tänker, wow. Tänk att få se en människa det här våren. Få se och uppleva förvandling av Jesus. Då tänker jag, då har vi lyckats som församling. Och vi får se en innan sommarpaus och vad man nu gör på sommaren. Tänk att få se en förvandlas av kraften i evangeliet, av kärleken från Jesus Kristus. Ska vi vara med och be tillsammans för den personen här i Motala att få vara med och uppleva det här. Gå från en liten ägg till en fri fjäril. Ska vi ställa oss upp tillsammans så kan vi vara med och be för våran stad. Och för de här ungdomarna, de här barnen som står och köar till BUP. Halleluja Jesus. Halleluja. Jesus, vi tackar dig.